Det finns fördelar med att vara lite förkyld. Det finns nackdelar med det också. Men fördelen är att det, jag tror att det är fler som ber för en predikant som har lite rosslig röst om det ska hålla hela vägen. Så att, fortsätt med det. Det är alltid gott. Jag mår bra i övrigt. Det är mest här som det inte är så bra. Sen så kanske det inte hjälper att åka på pingstledare i Jönköping och vara på lovsångsmöte hela dagen. Men det är gott. Amen. Oliver var med. Ja. Det var gott. Vi var tre bilar faktiskt som åkte härifrån Götene och fick vara med och lyssna in ett väldigt gott budskap, uppfattade jag det, kände jag det som handlade. Det var, rubriken var, ska jag se om jag kommer ihåg det, tungotal, tänkande och tjänande. Och det är ju naturligtvis för att det ska bli 3T, att man naturligtvis att det blir lite klatschigt. Men det handlar ju om att hur de här delarna hänger ihop, att vi får att det är viktigt att det inte är separata saker, utan att de hör ihop, att det Gud gör genom sin ande, att vi inte stänger av våra hjärnor när vi är troende, utan att vi har fått en hjärna, vi har fått ett tänkande och ett sökande och ett tjänande, och hur de här kompletterar varandra. Så det var fantastiskt bra, mycket gott. Jag tror att det kan bli till välsignelse för våra ledare som var med. Idag så ska jag läsa ifrån Andra Timoteus brevets första kapitel, vers 67. Kanske att texten kommer upp, jag var lite sen att skicka den. Men där var den, underbart. Vi börjar att läsa den och så tillsammans i Jesu namn. Om du vill slå upp den i din bibel så är det alltså Andra Timoteus brevet 1, vers 67. Därför vill jag påminna dig om att blåsa liv i den nådegåva Gud gav dig när jag la mina händer på dig. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Det är vad Gud har gett. Det är det som Paulus vill trycka på till Timoteus, som är hans lärjunge eller hans son i tron. Han som liksom är en av dem som ska ta vidare uppdraget efter Paulus. Paulus sitter ju i fängelse när han skriver detta. Man kan tänka att det är ganska liksom power bakom de här orden och lite seger kanske. Men Paulus sitter i fängelse. När man läser Andra Timoteus brevet här så ser man att han berättar liksom att folk har övergett honom. Han står inför rätta och han ser framför sig att han kommer att få sätta livet till för sin tro. Känner också ett behov av att uppmuntra Timoteus som i den uppgift som han har. Men det här är liksom, han inleder det här brevet med detta och vill verkligen trycka för Timoteus på detta, att blåsa liv i den nådegåva som han har, det som Gud har gett honom, att han får ta vara på det och inte låta det få tyna undan och ligga oanvänt, utan att det får vara i funktion för att Timoteus ska kunna göra det som Gud kallar honom att göra. Så behöver han det där som Gud gav honom när Paulus bad för honom. Det är ju det som vi talar om, vi ber för varandra. Vi lägger händerna på människor och ber. Inte för att våra händer är något speciellt, men för att Gud har sagt att vi ska lägga händerna på varandra och be att han ska ge mer av sin ande, döpa i sin ande och fylla på och översköljja och dela ut gåvor till oss var och en. Det är ju inte så att det är några få bara som har Guds ande eller några få som bara har gåvor, utan han vill ju att alla hans barn ska få leva i den heliga andes kraft och i den heliga andes tjänst med de olika gåvorna. Precis som vi har läst här om trädet, om vinstocken, grenarna sitter i stammen och får kraft från vinstocken och därför kan bära frukt. Inte på grund av att man är så duktig själv, men för att Gud kan göra någonting genom oss när vi låter kraften liksom komma från honom. När vi tar emot det han vill ge, då kan vi också få bära en god frukt. Eller kroppen som vi hör samman i, där han genom sin helige ande vill liksom sätta oss i rätt plats med rätt funktion för att hålla ihop och bygga en enhet i detta som är hans kropp, där vi är med och bär och välsignar och lyfter upp varandra och är med och tjänar och når ut i världen. Därför så vill han att Timoteus ska ta vara på den nådegåva han har fått, den tjänst som han har som en ledare i församlingen, som en som ska föra evangeliet vidare, som ska vara med och bygga upp församlingen, bygga upp ledarna i församlingen, bygga upp församlingsmedlemmarna på de platsen där han tjänar och i det området där han finns. Tappa inte bort gåvan, säger Paulus. Det är lätt att hamna i detta att jag har en uppgift, jag jobbar med den uppgiften, det här är min grej och det här har jag hållit på med ett tag nu. Jag kan det här. Men Paulus säger, blås liv i nådegåvan. Det finns mer. Det finns liksom mer än vad du klarar av. Det hänger inte på om du är på topp eller om du är nere i en dal. Utan att Gud kan använda dig i din styrka och Gud kan använda dig i din svaghet genom att han har gett dig av sin ande. Jag tror att du har varit med om det. Jag vet att jag har varit med om det. Att vi, när vi har varit svaga och känt att vi inte klarar av saker, så har vi ändå på något konstigt sätt fått vara till glädje för någon annan. Fått till och med att det som har varit en svaghet för mig just nu har jag kunnat använda för att uppmuntra någon annan. Berätta att så här upplever jag det. Och få vara med och hjälpa någon annan en bit på vägen. Eller att jag har haft en svaghet som jag kan vara med och välsigna någon annan genom att berätta att det här har jag gått igenom. Att Gud kan använda det i våra liv som vi skäms över, det som inte har varit bra, för att bygga församling. Därför att han vill använda det för sitt rike. Blås i liv i den nådegåva som Gud gav dig, säger Paulus till Timoteus. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Det finns mycket som gör att vi kan slå ner blicken, som kan tappa hoppet. Det räcker att öppna sin mobiltelefon och se vad som händer runt om i våran värld. Vad som händer i vårt eget samhälle, vad som händer i Götene, situationer, människor i vår närhet som lider, som kämpar. Det finns massa saker som gör att vi kan tappa modet, som gör att vi kan tappa hoppet, som vi kan göra att vi kan liksom bara se runt våra egna fötter. Fast vi uppmanas i Guds ord att lyft blicken, se på Jesus, se på vad han har gjort, se på vad han gör och se, säger Paulus, på det han har gett. Den nådegåva, den helige ande som han ger. Det är inte modlöshetens ande han har gett. Så att vi behöver känna att det är kört, att det blir ingenting av det här. Men att veta att vad Gud gör, det är mer än vad jag klarar av. Det är mer än vad det hänger på, liksom, på min förmåga. För Gud kan använda var och en av oss till att hans rike ska utbreda sig. Vi fick höra en berättelse igår. Och jag kommer inte kunna återberätta den som man ska. Dels för att jag inte är så insatt i engelsk fotboll. Och för att jag inte skrev ner den. Men det handlade i alla fall om två lag som spelade en fotbollsmatch i England. Och där det ena laget, det var de som hade hemmaplan, de De höll på att förlora. Och det var liksom kampen om segern, tror jag, i ligan. Och de tappade liksom, de andra laget gjorde mål och det gick liksom fel i den här matchen. Men plötsligt så började publiken att jubla. Och de liksom, vad hände? Varför har ni börjat heja på det andra laget? Eller vad är det som pågår? Varför är publiken så glad? Och tränaren liksom vände sig mot publiken. Vad sysslar ni med? Men det som inte spelarna och tränaren visste var ju att de också lyssnade på en annan match. En annan match som pågick en bra bit därifrån. Men som var avgörande, visade det sig, för resultatet i tabellen. Och det gjorde att det laget som man inte hade förväntat sig skulle vinna på den andra matchen hade vunnit. Och det gjorde att den matchen som de spelar just nu betydde ingenting längre. Utan segern var redan vunnen. Men det visste inte de som spelade. Men på samma sätt är det ju för oss. Att Gud har redan vunnit. Oavsett hur liksom, vad jag lyckas med, så tillhör jag redan det segrande laget. Så tillhör du redan honom som har segrat. En gång för alla. Han har vunnit seger. Han har lyckats. Han har uppfyllt lagen. Och därför så är vi del av det segrande laget. Därför så har du segern genom att du har hans ande i ditt liv. Genom att du har tagit emot honom i ditt liv. Så vi behöver inte ha modlöshetens ande. Utan du har vunnit seger. Du har tillhör segraren. Därför så har du kraftens, kärlekens och kan ha självbehärskningens ande i ditt liv. Kraft, det behöver vi. Kärlek, det behöver vi. Det här är liksom, vi vet att Gud har all makt. Han har skapat världen. Han har också vunnit en evig seger på korset. Så att all makt är lagd i Jesu hand. All makt finns hos honom. Vi kan komma till honom frimodigt och veta att han har alla möjligheter. Och han är den som vill oss väl. Vi kan liksom vi behöver inte känna hopplöshet, utan vi vet. Vi tillhör en segrare och vi tillhör någon som vill oss det bästa. Han ger oss inte dåliga gåvor, han ger oss inte det som vi inte behöver. Utan han ger oss det bästa. Det betyder att det i ditt liv finns en segrare, finns en källa genom hans helige ande som ger dig kraft, som ger dig hopp, som ger dig kärlek och självbehärskning. Jag tittade på lite olika bibelöversättningar, både svenska och engelska, och det fanns lite det här självbehärskning, kraft och kärlek var ganska lätt att predika över, kände jag. Men självbehärskning, vad menade Paulus med det? Och det fanns självbehärskning, självbesinning, a sound mind, ett sunt sinne, självdisciplin, sunt förnuft. Det var lite olika liksom varianter på hur man valde att översätta detta. Jag skulle liksom, utan att jag skulle vilja säga beslutsamhet som ett ord där också. Jag har känt det när jag läste den här texten, att det handlar också om beslutsamhet. Du har liksom fått makt att välja din väg. Dels har du fått välja att du vill ta emot Jesus i ditt liv. Det var ingenting som Gud ville tvinga på dig. Erbjudandet var öppet och du fick välja att ta emot honom i ditt liv. Men du har också fått makt att välja din väg. Att varje steg du tar, det får du välja. Du har ett beslut att fatta i varje steg. Hur du vill gå din väg. Om du vill följa honom där han leder dig, eller om du vill gå din egen väg. Så är det för var och en av oss, så är det för varje människa. Gud har ju kallat oss till gemenskap, och att vi har vi gjort honom till Herre i våra liv, så längtar han ju oss och leder oss på den goda vägen, på den bästa vägen. Vi har liksom fått möjlighet genom gemenskapen med Gud, genom att vi sitter fast i vinstocken, att få impulserna, få informationen, få vägledningen. Men han tvingar dig aldrig. Men han har gett dig möjlighet att fatta dina beslut. Du har fått makt att välja din väg, att inte bara drivas hit och dit. I Efesierbrevet 4 så står det: då är vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna och blåses åt olika håll av varje lärovind i bedrägliga människors spel, som en list lockar till villfarelse. Nej, vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Du behöver inte längre känna att du inte liksom har makt över ditt liv. Gud har gett dig en möjlighet att gå den goda vägen, att gå den vägen som är den bästa. Han har gett dig, han har berättat för dig, han har berättat för oss. Han har gett oss av sitt ord och sin ande så att vi ska veta, att vi ska kunna välja väl. Och utifrån det som är hans kärlek till dig, hans kallelse till dig och det som ligger på Guds hjärta. Att precis som David får kallas en man eller en kvinna efter Guds hjärta. Att ha den gemenskapen. För det är den intima gemenskapen som Gud vill ha med oss genom sin heliga ande. Du har fått den hjälparen, den anden som Paulus talar om till Timoteus, som gör att du kan övervinna de prövningar som du ställs inför. I första Korinthierbrevet 10 så säger Paulus: ingen värre prövning har drabbat er än sånt som drabbar människor överlag. Men Gud är trofast och låter inte prövas mer än vad ni klarar av. När ni prövas visar han er också en utväg så att ni kan härda ut. Resursen finns om vi vill använda den. Men som Paulus talar med Timoteus, vi måste aktivera den. Vi måste blåsa liv i den nådegåva som Gud har gett oss. Den helige ande som bor i dig. Frågan liksom kokar ner till: vill vi? Vill jag? Vill jag ha hjälp? Vill jag gå den vägen som Gud, jag vet att Gud vill för mig? Vill vi förändras? Vill vi fortsätta att leva som vi gör och bara få en ursäkt? För att det här är vem jag är och det här är något som jag... ja, jag klarar det. Det är så här jag lever. Eller vill vi få växa? Vill vi få lära känna mer av vad Gud har för oss och gå in i det, på den, gå vidare på den vägen som han har kallat oss till? Gud har gett oss resursen att leva det liv som han kallar oss till. Det hade varit elakt annars om han gav oss en uppgift och inte möjligheten att leva det livet som han vill att vi ska leva. Leva heligt, leva rättfärdigt. Inte rättfärdigt i oss själva, men med den kraft som Gud ger får leva i kärlek och leva i utgivande för varandra och för andra människor. När jag läste den här texten och funderade över detta med beslutsamhet, så blev jag påmind av en vän till mig. En äldre man som var alkoholist. Vi var några stycken som ville hjälpa. Ville stötta. Han fanns med i kyrkan och han kämpade med sin alkoholism. Och jag blev påmind om honom för att det var en story där vi skulle med Ria, där jag jobbade, han också fanns med. Så skulle vi åka på en resa. Och då var dealen: ni måste vara nyktra i, om det nu var 3 månader eller 2 månader innan, för att få åka med på den här resan. Och han ville så gärna åka med på den här resan. Och han var nykter och klarade av detta. Och det var ju fantastiskt. Och vi var så glada och tänkte, yes, nu så han tagit ett steg längre. Och det var bra. Det var jättebra. Det vi fick veta sen var ju bara att han hade ju redan köpt öl som fanns där hemma och väntade på honom efter resan. Han hade liksom, jag klarar av detta, men sen så har jag ändå någonting att se fram emot. Och det gjorde naturligtvis ont, för vi vill ju ha honom väl. Sen så är det ju alltid det här som ni vet, att man får, vi längtar efter att de här vita perioderna ska bli längre och längre och få hjälpa människor. Så. Men det blev som en bild för mig att ibland så kanske jag är sån. Ja, men jag lyckas ett tag, men sen så vill jag ändå göra det där eller leva så där och försöka liksom blanda. Det kanske är så för dig också. Det är verkligen så, har varit i livet så för mig. Vi skärper oss ett tag, men så ser vi oss själv som maktlösa. Jag har ingen makt över det här. Jag liksom dömer ut mig själv. Men det är inte Bibelns budskap. Du är inte maktlös. Du behöver inte vara modlös. Du har fått hans ande i ditt liv. Hans kraft, hans kärlek, hans beslutsamhet. Vi får blåsa liv i den nådegåva Gud har gett oss. Vi behöver vilja få hjälp. Och att inte se oss som offer utan som ansvariga för våra liv. Och inse att han har lagt ner allt som vi behöver för att göra det som han vill att vi ska göra. Men vill vi? I första kungaboken 18 så säger Elia, han talar till folket. Hur länge ska ni fortsätta att vingla mellan olika åsikter? Om Herren är Gud, följ då honom. Men om Baal är det, ska ni naturligtvis följa honom. Men han gav honom inget svar. Sen vet vi hur Elia fick visa Guds makt och Baal inte visade sin makt. I Josua 24:15 så står det så här. När Josua talar till folket. Men om ni vill tjäna Herren, bestäm då idag vem ni vill tjäna. Vill ni tjäna de gudar som era förfäder tillbad på andra sidan Eufrat? Eller kanske de amoreiska gudarna här i landet? Men jag och min släkt, vi tänker i alla fall tjäna Herren. När vi tar emot Gud och får hans ande i våra liv, så vet vi, brukar berätta den där berättelsen att när en människa ska komma till tro, att det är som en dörr i hjärtat som man, som har handtag på insidan. Som inte, Gud liksom tvingar inte upp den där dörren. Utan jag måste öppna den och välkomna honom in i mitt liv. För att Gud vill att vi ska välja honom. Och på samma sätt är Gud i våra liv. Källan finns i ditt liv. Nådegåvan har du fått. Han tar inte bort sin gåva. Han tar inte bort sin ande. Du har den. Men vi måste ta emot och dricka ur källan. Vi behöver ta vara på gåvan Gud har gett. Och någon som sa så här, man blir inte besatt av den heliga ande. Den heliga ande liksom tar inte kontrollen över dig så att du blir viljelös. Men du har fått den heliga ande i ditt liv. Du har fått Guds kraft. Du har fått Guds gemenskap. Och du kan gå till honom. Du kan ta emot från honom det som han vill ge dig. Det som handlar om kraft, kärlek, beslutsamhet. Så att vi kan gå den vägen som Gud vill leda oss på. Och som vi får välja. Som vi får besluta oss för. Ett exempel som jag blev påmind om när jag förberedde mig var Bartimaios, den blinde Bartimaios. Jesus säger till honom när han kommer fram till honom, som han gör vid flera tillfällen med människor som vi tycker att han, det behöver du väl inte fråga Jesus. Men när Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Han ser ju att han är blind. Han kan ju få bli ledd fram till Jesus. Ibland kan vi nog förutsätta vad det är människor vill ha hjälp med. Men vi som är förebedjare har nog ganska ofta, eller vid några tillfällen i alla fall, fått uppleva det där, att jag vet nog vad de vill ha förbön för, men så är det något helt annat. Och jag, Gud är ju sån. Vad vill du att jag ska göra för dig? Att han får uttrycka det. Rabboni, jag vill kunna se igen, säger Bartimaeus. Då sa Jesus, gå, din tro har gjort dig frisk. Och genast kunde mannen se, sen följde han efter Jesus på vägen. Gud är intresserad av ditt val, av ditt beslut, av ditt engagemang, av att du vill gå på vägen. Han vill inte ta bort, som vi pratade igår då på det här som jag sa, tungotal, tänkande och tjänande. Han vill inte ta bort tänkandet i ditt liv. Han vill inte ta bort din kapacitet att fatta beslut. Utan han vill stärka den förmågan i dig att fatta ditt beslut. Det här är den vägen jag vill gå på. Jag vill hålla mig till Herren. Jag vill inte göra som de andra och följa de här andra gudarna. Jag vill inte vackla på bägge sidor. Jag vill följa Herren. Och Gud har gjort det möjligt. I Saltaren 1, den första salmen i Saltaren, så som egentligen är någon form av ingångsord i hela Saltaren, så säger David så här: lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd, inte vandrar på syndares väg eller sitter bland hädare. Han gläder sig istället över Herrens lag och reciterar den dag och natt. Han är som ett träd som växer vid flodstranden och bär sin frukt i rätt tid och vars löv aldrig vissnar. Han lyckas med allt han gör, men så är det inte med de gudlösa. De skingras som agnarna för vinden, därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag, ej heller syndarna bland de rättfärdiga. För Herren vakar över de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg tar slut. När du har Gud i ditt liv så finns det en tyngd i dig. Det finns en stabilitet i dig som gör att du inte bara blåser bort. Som den här bilden med agnarna och vetet. Där vetet har en tyngd som gör att det faller ner och samlas för att det ska kunna tas om hand. Men vinden för bort agnarna. Att få ha Gud i sitt liv är en tyngd, en stabilitet som gör att vi har möjlighet att behaga honom, att få vara och kallas rättfärdiga, inte på grund av att vi lyckas jämt, men för att vi kan följa den vägen. Vi kan få ta emot nåd varje dag och förmedla nåd. Vi kan ta emot hans kärlek varje dag och förmedla kärlek. Vi kan få kraft i våra liv som vi kan använda för andra. Och vi får möjlighet att fatta våra beslut. Att följa honom. Att fylla oss med honom. Jesus talar om hur det kommer bli. När laglösheten ökar kommer kärleken hos de flesta att kallna. Men den som håller ut i slutet ska bli räddad. Du har inte fått en ande som gör dig modlös. Du har fått en ande av kärlek som gör att du kan älska människor. Kan älska människor även när de inte förtjänar det. Även när du inte orkar själv. Så kan du be till Gud och han vill ge dig mer kärlek. Han vill ge dig förmågan att förlåta. Förmågan att möta människor som Gud älskar med nåd. I lite längre fram i andra Timoteusbrevet så talar Paulus också om detta. När han talar med Timoteus om situationen som är och som kommer att komma. Så säger han, du bör också veta att det under de sista tiden kommer att bli mycket svårt. För människorna tänker då bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, kaxiga. De lyder inte sina föräldrar. De är otacksamma, oheliga, kärlekslösa, oförsonliga. De sprider skvaller och saknar självbehärskning, är grymma och hatar allt gott. De är svekfulla och saknar alla spärrar och är högfärdiga. De älskar njutningen mer än Gud. De vill ge intryck av Guds fruktan men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från sådana. Gud vill ge dig förmågan att älska, att
att ha kraft i ditt liv, att ha en beslutsam i ditt liv, så att du inte dras med i tidsandan. Det här är tidsandan. Och jag vet att när jag var ung så sa vi, ja men det är ju så här. Men jag kan säga att det är mer så här nu än när jag var ung. Även bland de som förut var liksom förebilder eller som var stöttepelare som gjorde att samhället fungerar. Lugn är inget man skäms för längre. Manipulation och egoism, det är liksom upphöjs nästan idag av ledare. Men Gud har gett dig kraftens, kärlekens och beslutsamhetens eller självbehärskningens ande för att du ska kunna leva ett liv som är bra för dig, som gör att du kan få hjälp i dina utmaningar, i dina prövningar. Han är med i dina prövningar. Han lämnar dig inte ensam. Han vill visa dig en utväg, läste vi. En väg igenom. Det finns någonting att hålla fast vid som gör att vi klarar igenom. Också i andra Timoteusbrevet, andra kapitlet, så säger Paulus: fly bort från ungdomens impulser. Sträva istället efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som tillber Herren av rent hjärta. Jag tänker att församling är så oerhört viktigt i detta. En gåva, en nådegåva som Gud har gett oss är också församlingen. Att vi får uppmuntra varandra. Att vi får peppa varandra. Att vi får vägleda varandra. Att vi får undervisa varandra och välsigna varandra. Att när någon känner, man känner att, amen, hur är det med, hur har du det med Jesus? Hur har du det med hoppet? Hur går det? Vad kämpar du med just nu? Och att vi får finnas till för varandra. Att vi får varandras nådegåvor. Att vi får förmedla hoppet. Att vi får förmedla kraft och kärlek. Och uppmuntra människor och påminna oss varandra om att vi kan fatta beslut. Vi kan ta steg med Gud som förändrar situationer. Vårat vandring, det är liksom inte bara en egoistisk, det är inte bara för mig själv detta. Utan det här blir också till välsignelse runt omkring mig. De beslut jag fattar, fattas ju inte bara liksom för mig själv. De påverkar ju andra. De påverkar min familj. De påverkar på min arbetsplats, på min skola. Hur jag väljer att möta andra människor. Hur jag väljer att de val jag gör, de påverkar människor omkring mig. Och kan få antingen få vittna om kraften hos Gud. Eller inte. Människor ser på ditt liv. Människor ser, kanske inte läser sin bibel. Men de läser dig. De läser ditt liv. De som vet att du är en kristen. Och att få veta det. Att jag får. Bara genom att vara här. Vara bland de här människorna. Så får jag vara till välsignelse. För att de kan läsa. Något i mitt liv. De kan läsa att jag har fått möta nåd. Förlåtelse. Och därför så verkar jag ge förlåtelse. Därför verkar jag ha nåd med dem när de misslyckas. Jag har tydligen kraft att hjälpa dem och uppmuntra dem. Var kommer den kraften ifrån? Jag kan älska. Och jag ser inte bara på omständigheterna, utan jag ger hopp. Jag visar på att det finns, att det inte är kört. Att det finns en väg framåt. Det handlar inte bara om dig och din vandring. Det handlar om församlingen. Det handlar om människor omkring dig. Att människor i ditt liv, runt omkring dig, får faktiskt ta emot välsignelser genom att du har Guds ande i ditt liv. Inte modlöshetens ande då, utan kraftens, kärlekens och beslutsamhetens. Jag vill uppmuntra oss Att blåsa liv i det Gud har gett dig. Blåsa liv i din Guds relation. I den nådegåva Gud har gett dig. Om du känner att jag kämpar nu, ta kontakt med någon syster eller bror och be, säg, kan vi inte, jag behöver någon som ber med mig. Jag behöver någon som hjälper mig. Antingen om du söker förbön här framme sen, eller ta tag i någon vän du har. Men om du kämpar och känner att det här är med övermäktigt, att få dela den bördan med någon och att få hjälp. Vi behöver det. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Jag vill uppmuntra dig att dricka av källan. Att jag vill vittna för dig att källan funkar. Men det finns kraft som övervinner världen. Det finns kraft som övervinner prövning. Det finns kraft som förvandlar liv. Det sker ju både liksom över lång tid. Det där när vi ser när frukten, andens frukt, får växa till i en människas liv, så är det oftast inte liksom från så till så, utan att man ser att frukten växer till. Vi blir mer och mer liksom av god frukt, god doft kring en människas liv. Att ta emot det Gud vill ge. Blås liv i det Gud har gett dig. Ta emot och Gud välsigne dig. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig för din stora kärlek till oss. Vi tackar dig, Herre, för att du älskar oss mer än ditt eget liv. Att du älskar oss så mycket att du lämnade härligheten i himlen och gav ut dig själv helt för att vi skulle få höra talas om dig. För att vi skulle förstå hur stor faderns kärlek är. För att vi skulle författa, Herre, att det inte är kört, Herre, utan att du älskar oss, att du vill oss väl, att du har all makt. Tack, Herre, för att du älskar oss så mycket, Herre, att du bar vår synd, dog för våra felsteg, att du har prövat mer än någon av oss andra, Herre. Tack, Herre, för att du dog på korset för våran skull, att du har vunnit en evig seger, Herre, som är större än någon annan kraft i universum, Herre. Tack, Herre, för att ditt namn, Herre, är över alla andra namn. Och att vi kan komma till dig, Herre. Tack för att du inte heller lämnar oss ensamma, utsatta och för att klara oss själva, Herre. Utan att du kom till oss genom din helige ande. Och att den kraft som verkar i dig vid uppståndelsen, Herre, bor i våra liv. Och gör att vi inte behöver tappa modet, inte behöver vara modlösa. Utan att vi kan ha hopp, att vi kan få kraft, att vi kan få liv och kärlek från dig. Och att vi faktiskt har makt att fatta beslut i våra liv och följa den vägen som du vill leda oss på. Tack att det inte är någon omöjlig väg, utan att du går med och att du vill hjälpa. Och när vi faller så reser du oss upp, Herre, och så får vi gå vidare. Herre, jag ber att vi tillsammans, Herre, ska få finnas till för varandra, välsigna varandra, Herre. Och att vi också, Herre, där vi finns får visa på ett hopp, visa på att det finns en väg, att det finns ett liv, Herre. Och att vi inte får sprida modlöshet utan hopp, Herre. Halleluja. Amen.